Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Vi börjar med dagens lektion i serien utav Fiqh al-Asma'il Husna, förståelse utav Allahs och dess vackraste namn. Och vi ska tala om flera utav Allahs subhanahu wa ta'alas namn idag och förklara dem. Första utav namnen vi ska tala om är namnet Al-Basir. Al-Basir, som betyder den allseende, den som ser allting. Och det här namnet har nämnts över 40 gånger i Koranen. 40 gånger när man läser Koranen från början till slut så nämns detta namn. Bland dessa exempel i versen att Allah azza wa jalla säger Laysa ka mithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir. Att det finns ingenting som liknar honom och han är den allhörande, den allseende. Betydelsen av detta namn är att Allah subhanahu wa ta'ala ser allting som kan ses. Vare sig det är litet eller stort. Allah subhanahu wa ta'ala ser den svarta myran på den svarta stenen i den kolsvarta natten. Det vill säga att allting som kan ses ser han. Och Allah subhanahu wa ta'ala ser hur blodet forsar igenom människornas ådror. Och vad som finns under den lägsta av alla jordar och den högsta av alla himlar. Det vill säga att Allah subhanahu wa ta'alas syn omfattar allting. Och bland de saker som man måste tro på när man tror på detta namn är att Allah subhanahu wa ta'ala har två ögon. Och dessa ögon liknar inte skapelsen på något sätt. För bevisen har tydligt på att Allah subhanahu wa ta'ala har ögon som har kommit i Koranen och Sunnan. Och samtidigt så har Allah subhanahu wa ta'ala förklarat att ingenting liknar honom. Allah azza wa jalla säger Wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi'ayunina. Ha tålamod till din herres bestämmelse. För du är sannoliken under våra ögon. Det vill säga att du är bevakad av oss. Men Allah azza wa jalla bekräftar att han har ögon. Och som det har kommit i hadithen att profeten sallallahu alaihi wasallam sa om Dajjal att han är enögd och eran herre är inte enögd. Vilket man ändå säger på arabiska om någon har två ögon. Det vill säga att Allah subhanahu wa ta'ala har två perfekta ögon som han ser allting med. Och dessa två ögon liknar inte skapelsen på något sätt. Och förståelsen och tron på detta namn och detta attribut obligerar för att känna att man ska underkasta sig Allah subhanahu wa ta'ala och ödmjuka sig inför honom. Och att man ständigt är medveten om att Allah subhanahu wa ta'ala övervakar alla ens handlingar. Så man perfekterar sin dyrkan när man dyrkar Allah och man håller sig borta från att göra synder. Genom att man bara kommer ihåg att Allah subhanahu wa ta'ala tittar på en och ser vad man gör för någonting. När man gör en dyrkan, till exempel när man ber eller när man fastar eller när man gör sin hajj. Man bara tänker över det här så är det någonting som leder en till att perfektera sin dyrkan. Och att perfektera sin dyrkan är det som kallas för al-ihsan. Och al-ihsan är den högsta utav trons nivåer. Profeten sallallahu alaihi wasallam nämnde i hadithen, hadith Jibril, att nivån har religionen har tre stycken nivåer. Först islam och sen iman och sen al-ihsan. Han förklarade vad ihsan var och det är att man ska dyrka Allah subhanahu wa ta'ala likt man ser honom. Och även fast man inte ser honom så vet att han ser dig. Det vill säga att man ständigt är medveten om att Allah azza ser allting man gör. Om man gör det så kommer man att perfektera sin dyrkan. När man till exempel ber och man kanske vill titta till höger eller vänster eller man håller på att famla runt med sina händer under tiden man ber, så om man bara skulle tänka över att Allah subhanahu wa ta'ala ser vad man gör, då skulle man inte göra dessa saker. Utan istället så skulle man koncentrera sig mer i sin bön och följa profeten sallallahu alaihi wa sallam sunna. Det är också många av människor, när de väl tänker över detta namn och attribut, som håller sig borta från synder. För att man vet att Allah subhanahu wa ta'ala ser den. Och Imam ibn Rajab, som är en av de stora lärda, som levde för flera hundra år sedan, nämnde en historia om en man som var ensam med en kvinna ute i ödesmarken. Och han sa, det finns ingen runt omkring oss. Det är ingen som ser vad vi gör. Och det är endast stjärnorna som är ovanför oss, som ser oss. Så kvinnan sa till honom, men var är den som har skapat stjärnorna? Det vill säga att Allah alltså ser oss. Man kan inte bara säga att det bara är stjärnorna som ser oss. Utan den som har skapat stjärnorna ser oss. Och av den anledningen så slutade han göra den här saken. Och det här gick tillbaka just då, att båda de två hade kunskaper om detta namn och att Allah subhanahu wa ta'ala ser allting vi gör. Det här var då betydelsen av namnet Al-Basir, den allseende. Nästa namn som vi ska tala om är namnet Al-Alim, den allvetande, att Allah subhanahu wa ta'ala vet allting som sker. Det här namnet har nämnts många gånger i Koranen. Fler än 150 gånger har detta namn nämnts i Koranen, att Allah azza wa jalla är Al-Alim, den allvetande. Ett exempel på det är i surat Ar-Rum, vers 54, att Allah azza wa jalla säger يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيمُ. Att Allah skapar vad han vill och han är den allvetande, den allsmäktige, eller den som har kapabilitet över allting. Så allting som finns är omfattat av Allahs subhanahu wa ta'alas kunskap. Vare sig det är någonting som är öppet för oss eller dolt. Någonting som har med al-ghaib att göra. Allah azza wa jalla alim al-ghaib wa shahada. Det som är fördolt för oss, som till exempel jinner eller änglar eller andra saker, Allah azza wa jalla har kunskap om allt detta. Och det som är öppet för oss har även Allah subhanahu wa ta'ala kunskap om. Allah har kunskap om allting som har varit och allting som sker just nu och allting som kommer att ske i framtiden. Det vill säga allting som har hänt i människans historia och innan människan existerade har Allah kunskap om. Och allting som sker på denna jord nu och i universum och överallt har Allah azza wa jalla kunskap om. Och allting som kommer ske i framtiden har Allah subhanahu wa ta'ala kunskap om. Och Allah subhanahu wa ta'ala har till och med kunskap om det som inte skedde, ifall det skulle ske, hur det skulle vara. Som Allah azza wa jalla har sagt i en vers: وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا إِلَى مَا نُهُوا عَنْهُ. Om de hade kommit tillbaka så hade de återgått till att göra det de hade förbjudits från. Det här var någonting som inte skedde. Men om det hade skett så visste Allah subhanahu wa ta'ala vad som hade hänt. Så Allah azza wa jallas kunskap är allomfattande för allting som sker och har skett och kommer att ske. Och Allah azza wa jalla har nämnt i flera verser att hans kunskap omfattar allt. Som Allah azza wa jalla säger: وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا. Att Allah azza wa jallas kunskap omfattar allting som finns. Och Allah azza wa jalla har även sagt och nämnt en duan som har nämnts i Koranen, att Allah azza wa jalla känner till det som vi döljer och det som vi gör öppet. رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِنْ. Våran Herre, du känner till vad vi döljer och vad vi gör öppet. Och Allah azza wa jalla har sagt att han känner till allting som sker i himmel och jord. Wallahu ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Och Allah känner till allting som finns i himlarna och allting som finns i jorden. En av de stora lärda som levde i vår tid hette Sheikh Muhammad al-Amin al-Shanqiti, som var känd för att ha skrivit förklaringar på Koranen. Han har flera böcker, bland dem Adwa al-Bayan och Adab al-Munir och andra, där han förklarar Koranen. Och han säger att om alla de lärda, alla de lärda inom islam är överens om att den största saken som ska få en att börja göra goda handlingar och hålla sig borta från synder är att man känner till att Allah har kunskap om vad man gör. Det här är den största saken som ska leda oss till att göra goda handlingar och hålla oss borta från dåliga handlingar. Han säger att det är den största saken som har sänts ner från himmel ner till jorden. Och det finns knappt en sida i Koranen, i Mushaf, när vi läser i Mushaf, där det inte har nämnts att Allah azza wa jalla har kunskap om allting. Det vill säga i varenda sida som finns i Koranen så nämns detta. Och det är upp till oss att tänka över denna stora uppmaning till godhet och hindra, och det som hindrar oss från ondhet. Så det är alltså upp till oss att vi ska tänka över detta namn och tänka över detta attribut, och att Allah azza wa jalla vet allting vi tänker på, vad vi gör och vad som har hänt och vad vi kommer göra i framtiden. Och det här är någonting som ska hindra oss från att göra dåliga saker. Imam Ibn Rajab, som nämnde den tidigare historien som jag nämnde, har också nämnt en annan historia. Om att det var en man som skulle förgripa sig på en kvinna. Han skulle våldta en kvinna in i ett hus. Så han säger till sina kompanjoner att stänga alla dörrar så att han ska vara ensam med henne. Och sen så frågar han: är alla dörrar stängda? Så sa hon till honom: ja, förutom en dörr. Och det är dörren mellan oss och Allah. Det vill säga att Allah vet om vad vi gör. Och av den anledningen så blev han så pass rädd att han lämnade den här synden och lät henne gå. Det vill säga att genom att man bara har kunskap om detta namn och detta attribut, så ska det vara tillräckligt för oss att hålla oss borta från alla dåliga synder och att vi ska göra alla goda handlingar. Allah subhanahu wa ta'ala har nämnt detta namn och detta attribut många gånger i Koranen i samband med att han nämner, uppmanat att vi ska göra goda handlingar, och när han nämner dess belöning. Och det här är någonting som ska få våra hjärtan att få liv och stärka våra hjärtan till att vilja fullborda dessa handlingar och komplettera dem och korrigera dem. Så när vi verkligen känner till det här och känner till Allahs och dess namn och attribut, så är det här någonting som ska uppmana oss att verkligen vilja fullborda våra handlingar och korrigera dem på bästa sätt. Och bland de sakerna som Allah alltså känner till är de handlingar som vi gör med våra hjärtan. Det vill säga våran fruktan för honom och våran ikhlas, våran uppriktighet till honom och våran kärlek till honom och våran bävan inför honom och så vidare. Så det här är det första och främsta som vi ska försöka korrigera. Det är våra hjärtans handlingar och Allah subhanahu wa ta'ala har kunskap om dem, och det är ingen annan som har vetskap om dessa handlingar som finns i våra hjärtan, och det är endast Allah subhanahu wa ta'ala som har det. Den tredje punkten och tredje namnen jag ska ta upp, det är två stycken namn, och det är namnen El-Latif El-Khabir. Och de här två namnen har nämnts upprepade gånger tillsammans i Koranen. Till exempel att Allah azza wa jalla säger: "La tudrikuhu al-absar wa huwa yudrikul absar wa huwa al-latif al-khabir." Att människornas syn kan inte omfatta honom. Det vill säga att ingen syn kan omfatta Allah subhanahu wa ta'ala, hela Allahs essens. Men han uppfattar alla syner, han ser allting. Och han är al-latif al-khabir. Betydelsen av namnet al-khabir är att Allah azza wa jalla har kunskap om allting som sker i det dolda. Det vill säga att det är ett mer specifikt namn, al-alim. Det handlar om att Allah azza wa jalla känner till de dolda sakerna. Som att Allah azza wa jalla känner till våra tankar. Och att Allah azza wa jalla känner till de små sakerna som sker runt omkring oss. Så det är betydelsen av namnet al-khabir. Det vill säga att Allah azza wa jalla har kunskap om våra tankar och om alla små saker som sker. Och al-latif har två stycken betydelser. Det första betydelsen är samma betydelse som al-khabir. Det vill säga att Allah azza wa jalla har omfattande kunskap om allting som är litet som stort. Den andra betydelsen är att det är Allah subhanahu wa ta'ala som skänker sina tjänare och awliya, de som står nära honom, det som gynnar dem med sin godhet på ett sätt som de inte kan uppfatta. Det vill säga att Allah azza wa jalla ständigt skänker sina tjänare det som gynnar dem på ett sätt de inte kan uppfatta. Det vill säga att det tyder på Allah azza wa jallas godhet och hans barmhärtighet. Och hans specifika barmhärtighet för sina troende tjänare. Så när Allah azza wa jalla skänker oss detta med sin barmhärtighet, så kallas det för lutf. Det vill säga godhet, skulle man kunna översätta det som ungefär. Och det är Allah subhanahu wa ta'ala som med sin lutf och sin godhet mot sina tjänare, han tar dem närmare till sig och korrigerar deras tillstånd och underlättar för dem det som är dolt och öppet för dem, och han skyddar sina tjänare och till slut låter han segern komma till dem. Och det här är från hans lutf och från hans godhet mot sina tjänare. Kolla till exempel på surat Yusuf. De flesta av er har säkert läst surat Yusuf. Så att Yusuf är en otrolig historia om Allah azza wa jallas profet Yusuf. Han växte upp tillsammans med alla sina bröder. Han hade många bröder. Och han var den mest älskvärde sonen till sin pappa Jakob. Och av den anledningen så blev hans bröder väldigt avundsjuka för honom, på honom. Och det ledde dem till att gå ihop och slänga honom i en brunn. Och sen sa de till hans pappa att han har blivit uppäten av en varg. Och han blev sedan uppdragen ur brunnen från folk som tar honom likt en slav. Och då säljer honom senare till en person som hade hög position i den egyptiska staten på den tiden. Han växer upp i det här hemmet. Och frun till den här mannen som hade den här höga positionen i detta land. Hon försöker förföra honom för att han var otroligt vacker. Och sen ser hon till att han blir slängd i fängelse när han vägrar besvara hennes kall. Han får sitta i fängelse under flera års tid. Och sen så tolkar han drömmar till två stycken personer som sitter i hans cell. Vilket senare kommer leda till att han tolkar drömmare även för kungen i landet. Och genom hans drömtolkning så leder det till att de bevarar skörden som finns i Egypten. Så, och han förklarar att i framtiden så kommer det bli en stor svält. Och då kommer alla människor vara i behov av eran skörd. Och av den anledningen så gjorde kungen Yusuf a.s. till den som är ansvarig för skörden och som ekonomin för landet. Och ja, det är lite överdrivet att säga det, men finansminister, så man skulle kunna beskriva det som finansminister idag. Men varför han som ansvarig för skörden och liknande ekonomin. Tiden går och som sagt det blir svält i de andra länderna. Och Josefs bröder behöver åka till Egypten för att få en del av skörden. För att få en del av vete och gröns, det de har sparat och förvarat. De kommer dit och Josef ser till att hela hans familj kommer till slut till Egypten. Tillsammans med hans bror, hans pappa och hans mamma. Så på ett helt otroligt sätt, från att Josef har blivit förnedrad och slängd i en brunn och försöker döda honom. Så är det han istället som tar hand om hela sin familj. Och det är han som förlåter sina bröder för det de har gjort. I alla fall, på slutet avslutas den här suran med att Josef säger Inna rabbi latifun lima yasha. Sannoliken är min herre latif, alltså god, till vad han vill och till vem han vill. Varför nämns detta namn i det här tillfället? Det är just för att Allah azzurrel var god och tog hand om Yusuf och skänkte honom dessa gåvor på ett sätt som ingen kunde begripa och sätt som ingen kunde förstå. Men Allah azzurrel underlättade hans situation och tog bort ondska från honom och hjälpte honom i hans svåra tider. Och Allah subhanahu wa ta'ala skänker denna lutf och denna godhet mot den han vill av sina tjänare på vilket sätt han vill. I enlighet med sin kunskap om vem det är som förtjänar att få det här från honom. Och från Allah subhanahu wa ta'alas lutf är med sina troende tjänare att han tar dem ut från mörkret till ljuset. Han tar dem ut från mörkret av otro och innovationer och olydnad mot Allah och att man syndar till att han för dem in i ljuset av kunskap och tro och lydnad till honom. Kolla bara, subhanallah, hur Allah azzurrel har varit latif mot oss och haft lutf mot oss i ett land där 95% av befolkningen inte ens är muslimer. Av de personer som är muslimer så är många inte vidare praktiserande med sin religion. Och Allah azzurrel har underlättat för oss på ett sätt vi knappt kunde begripa. Att vi kunde få bli vägledda till att praktisera denna religion och hålla fast vid profeten sallallahu alaihi wasallam sunna. Det här tyder på Allah azzurrels lutf och hans mjukhet mot oss. Och på samma sätt som Yusuf sa det så säger vi också det är inna rabbi latifun lima yasha. Och från Allah azzurrels lutf är att han underlättar för oss att få rättfärdiga vänner. För det här är en stor gåva, att få rättfärdiga vänner som man kan umgås med, som stärker en i ens religion och gynnar en på bästa möjliga sätt. Det är från Allah azzurrels godhet mot sina tjänare. Och när man väl känner till detta namn och detta attribut, så, och vad det tyder på, så är det någonting som ska leda oss till att anstränga oss mer för att fullborda våran tro och våran dyrkan till Allah subhanahu wa ta'ala. Vilket i sin tur kommer fylla vårt hjärta med hopp och kärlek till Allah subhanahu wa ta'ala. För att vi vet att det är han som har skänkt oss och underlättat det här för oss. Så genom kunskap om det här namnet så kommer vi att stärka våran tro och stärka vårat hopp och kärlek till Allah subhanahu wa ta'ala. Det fjärde namnen som jag ska ta upp nu är fyra stycken namn som har en liknande betydelse. Och det är Al-Afu, Al-Ghafur, Al-Ghaffar och ett tawab. Al-Afu, Al-Ghafur, Al-Ghaffar och ett tawab. De här fyra namnen har en liknande betydelse. Och det handlar om att Allah subhanahu wa ta'ala förlåter och överser tjänarnas synder. Al-Ghafur och Ghafar betyder i princip samma sak. Men Al-Afu och Al-Ghafur, om de nämns var och en för sig, så har de ungefär samma betydelse. Men om de nämns tillsammans, som till exempel att Allah azzurra säger Inna Allah al-Afu och Ghafur, att Allah azzurra är sannoliken Al-Afu och Al-Ghafur, så har de lite annorlunda betydelse, har lite olika betydelse. Al-Afu betyder att Allah azzurra raderar synden som en person har gjort, tar bort den helt och hållet. Medan Al-Ghafur betyder att Allah azzurra skyddar sin tjänare och döljer den här synden som han har gjort. Så Al-Ghafur är att han tar bort den helt och hållet, och Al-Ghafur är att han döljer att han har gjort den på domedagen och låter honom bli förlåten. Så Al-Ghafur är måste kunna säga större än vad Al-Ghafur är. At-Tawwab betyder den som ger framgång till sin tjänare att göra tauba, och den som accepterar tauba från honom. Så det tyder på två saker. Dels att Allah azza wa jalla underlättar för oss och ger oss framgång till att kunna göra tauba, och dels att Allah azza wa jalla accepterar tauban ifrån oss. Den första betydelsen är det som har nämnts i versen Thumma taba alayhim liyatubu inna Allaha huwa at-tawwabur rahim. Därefter så tog Allah azza wa jalla, eller underlättade Allah azza wa jalla för dem för att ta emot, för att de skulle göra tauba. Allah är sannoliken den som är at-tawwab ar-rahim. Så Allah azza wa jalla ger framgång till sina tjänare att de ska kunna göra tauba efter att de har syndat. Och Allah azza wa jalla säger också huwa alladhi yaqbalu at-tawbata 'an 'ibadi. Han är den som tar emot tauba och ånger från sina tjänare. Och vi tjänare är i behov utav dessa två betydelser som detta namn innefattar. Vi är i behov att Allah azza wa jalla ska underlätta för oss och ge oss framgång till att ångra oss och be honom om förlåtelse och vända oss tillbaka till honom. För om det inte vore så att Allah azza wa jalla ger oss framgång till att göra tauba, då skulle vi aldrig kunna göra det. Hur många synder är det inte man har gjort som man senare har glömt bort att man har gjort det, och man har inte gjort tauba för honom. Fullt flera gånger per dag kanske, eller liknande, bara man ser saker och ting runt omkring sig som är haram och liknande saker. Man kanske glömmer bort att göra tauba från dem, fastän man hamnar i de här synderna. Och det är framgång från Allah subhanahu wa ta'ala att kunna göra tauba. Och det är många andra personer, de är i synder och de vill lämna det, men de gör inte tauba. Varför? Allah azza wa jalla har inte gett dem framgång i den här grejen. Så att kunna få framgång till att göra tauba, det är någonting väldigt stort. Och den här framgången i sig går tillbaka till Allah azza wa jallas namn, at-tawwab. Och sen efter att vi har gjort tauba, så måste Allah azza wa jalla acceptera den från oss. Att vi gör det med uppriktighet. Och att vi ångrar oss för våra synder. Och att vi lämnar den här synden och övertygar oss själva att vi aldrig ska göra om den. Det här är att göra en riktig tauba. Och när man gör det och uppfyller dessa villkor, så kommer Allah azza wa jalla acceptera ens tauba ifrån en. Allah azza wa jallas namn, eller afu, det vill säga att han är den förlåtande och överseende, kan delas upp i två stycken delar. Två stycken olika sorters afu. Överseende från Allah subhanahu wa ta'ala. Dels den generella afu, som omfattar hela mänskligheten. Och alla de som gör saker som är dåligt, även de som är otrogna. Det vill säga att Allah azza wa jalla tar bort straff från dem i det här livet, trots att de fortsätter att syndar. De gör kirk och de gör kuffer, och de kanske förbannar Allah subhanahu wa ta'ala. De gör saker som de egentligen förtjänar att bli straffade. Att de gör de här dåliga sakerna. Men Allah azza wa jalla överser och låter dem fortsätta leva i det här livet. Och öppnar upp dörren för dem att kunna göra tauba. Men de accepterar inte. Han visar sina tecken i himlen och jorden och underlättar för dem att kunna få vägledning. Men de vägrar att acceptera det. Så till slut så kommer Allah azza wa jalla att straffa dem. Allah azza wa jalla skjuter upp deras straff. Men han är medveten om vad de gör. Och allting skrivs ner. Och till slut så kommer han att straffa dem. Den andra är den specifika afu och överseende som Allah subhanahu wa ta'ala har till människornas synder. Och det är den specifika förlåtelsen och överseendet för hans troende tjänare. Och det är att han förlåter deras synder när de gör tauba. och ber om förlåtelse. Som Allah azza wa jalla säger: "Qul ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru adh-dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim." Säg till mina tjänare som har gjort väldigt många synder: förlora inte hoppet om Allahs barmhärtighet. Allah förlåter alla synder. Allah är sannoliken den ständigt förlåtande, den barmhärtige. Så Allah subhanahu wa ta'ala är den som förlåter sina nära tjänares synder och tar emot och överser det de har gjort. Och Allah subhanahu wa ta'alas förlåtelse för en synder kan gå tillbaka till olika saker. Det finns olika anledningar till det. Bland de sakerna är att Allah azza wa jalla, att man gör tauba för en synder. Och tauba betyder att man ångrar sig för synden. Och man slutar göra den. Och man övertygar sig själv om att inte göra om den. Och bland de sakerna som leder till att man blir förlåten för sina synder är att man gör istighfar. Man säger astaghfirullah för det man har gjort. Och bland de sakerna som leder till att man blir av med sina synder är att man gör goda handlingar. Allah azza wa jalla säger: innal hasanati yudhibun as-sayyi'at. Sannoliken så tar de goda handlingarna bort de dåliga handlingarna. Så gör man mycket goda handlingar, till exempel när man gör wudu, så blir man av med synder. När man ber så blir man av med synder. Och att Allah azza wa jalla underlättar det här för en, det är ett tecken på att han är eller ghafur. Även om man blir utsatt för svåra situationer, man blir av med barn eller man blir, får sjukdomar eller liknande, man blir av med pengar, så om man har tålamod och är nöjd med Allah azza wa jalla som herre och att han har beslutat det här för en, så kommer man också bli förlåten för sina synder. Så det finns olika sätt man blir förlåten för sina synder. Och allt det här går tillbaka till att Allah azza wa jalla är al-ghafur och al-afu och al-ghaffar och al-tawwab. Så det här är någonting, det här namnet är någonting som ska ha effekt på oss och påverka oss. Ska påverka oss till att göra mer tauba till Allah. Och göra mer istighfar och be Allah om förlåtelse. Och vi kan bara titta på vårt bästa exempel och vår största förebild, profeten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Hur man kunde se honom i en och samma sittning sitta och säga astaghfirullah wa tub ilayk, astaghfirullah wa tub ilayk 70 gånger eller 100 gånger. Och under en dag så gjorde han ständigt istighfar. Många gånger om. För att han visste att Allah azza wa jalla var al-ghafur och al-afu. Så det är upp till oss, alla bröder som är här och de systrar som lyssnar via paltalk och liknande, att man ständigt ska göra tauba och vända sig tillbaka till Allah subhanahu wa ta'ala. Och det här kan man bara göra om man har kunskap om dessa namn som Allah azza wa jalla har nämnt. Och en annan sak som man drar nytta av när man har kunskap om det här namnet och de här namnen är att man inte förlorar hoppet att Allah azza wa jalla ska vara barmhärtig mot en. Vissa personer, de gör så pass mycket synder och sen säger jag förlåt hoppet, Allah kommer inte förlåta mig, jag har gjort för mycket. Men har man kunskap om det här namnet så blir man av med att tappa hoppet. Man istället håller uppe hoppet om att man kommer att bli förlåten av Allah. Så portarna till förlåtelse är alltid öppna hos Allah subhanahu wa ta'ala. För den som handlar i enlighet med de handlingar som leder till förlåtelse. Som Allah azza wa jalla säger: وَإِنِّ لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى. Och jag är sannoliken förlåtande till den som gör tauba och har tro och gör goda handlingar och därefter söker vägledning. Så Allah subhanahu wa ta'ala har sagt att han är förlåtande för de som gör tauba och de som har tro och gör goda handlingar och söker vägledning. Så genom att man handlar i enlighet med dessa anledningar så kommer man att bli förlåten för sina synder. Och bland de stora anledningarna till att man blir förlåten för sina synder är att man är förlåtande mot andra människor som gör dåligt mot en. Och gång på gång så sker att människor gör riba, baktalar en, eller sprider namima, sprider skvaller om en, eller säger dåliga saker till en, eller gör dåliga saker från en, tar ens pengar eller liknande, lurar en, ljuger om en. Att vara förlåtande och överseende är en av de stora anledningarna till att Allah kommer förlåta ens synder. Allah azza wa jalla har sagt i en vers som finns i surat Nur: وَلِيَعْفُوا وَلِيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Låt dem förlåta och ha överseende. Vill ni inte att Allah ska förlåta er? Allah är ständigt förlåtande och ständigt benådande. Den här versen uppenbarades för en anledning. Och det är hadithen som handlar om Aisha radiyallahu anha och hur vissa personer anklagade henne för att ha gjort zina. Efter ett av de slagen som hade skett så blev hon anklagad för att hon hade gjort zina. Och en av de personerna som sa det här om henne hette Mistah. Mistah var en av de sahabas som levde i Mekka och utvandrade till Medina. Och han var väldigt fattig. Och han var släkting till Abu Bakr radiyallahu an. Och Abu Bakr är ju Aishas pappa. Så han brukade försörja Mistah. Men han fick reda på att han spred de här ryktena om Aisha. Och ni kan tänka er hur sårande det är att en släkting som man tar hand om och hjälper sen går och talar illa om ens dotter och sprider en sån här lögn om henne. Det måste vara otroligt jobbigt och hemskt att höra. Så Abu Bakr blev så sur att han svor en ed och sa: jag ska aldrig mer försörja Mistah. Så Allah subhanahu wa ta'ala uppenbarade den här versen: وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا وَلَا تُحِبُّونَ يَغْفَرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Låt dem förlåta och överseende. Vill ni inte att Allah förlåter er? Allah är ständigt förlåtande, ständigt barmhärtig. Så Abu Bakr, när han fick höra den här versen, sa: بَلَا يَا رَبْ. Nej, å min herre, jag ska förlåta honom. För att han ville ha Allahs förlåtelse. Så han förlät honom och började försörja honom på nytt. Och översåg den här otroligt stora grejen som han gjorde mot honom. Och ni kan bara tänka er hur jobbigt det måste vara att någon person anklagar ens dotter för att göra zina. Det är ingenting lätt. Och särskilt när den här dottern är gift med profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Men han förlät honom och livet gick vidare. Och bland de stora exemplen på hur man ska vara förlåtande är profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Och hur hans folk betedde sig mot honom, hur de kastade stenar på honom, hur de slog honom och förnedrade honom. Och trots det så sa han: å Allah, förlåt mitt folk för de vet inte vad de sysslar med. Så, och Allah subhanahu wa ta'ala sände änglar som kunde förstöra hans folk för det de gjorde. Men han sa: nej, jag hoppas att det kommer komma bland deras avkomma, de som dyrkar Allah subhanahu wa ta'ala ensam. Så profeten sa att de hade överseende med vad de gjorde och förlät dem. Och det här ledde senare till att de blev muslimer. Bland de otroliga exemplen, och det finns många exempel på i den muslimska historien om hur folk har varit förlåtande och överseende mot andra synder baserat på deras kunskap om dessa namn. Och att det här är någonting som leder dem i sin tur till att bli förlåtna. Bland de exempel som Sheikh Abdurrazzaq, som har skrivit den här boken, brukar nämna är exempel med Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah, som var en av de stora lärda som levde för ungefär 700-800 år sedan. Sheikh al-Islam spred den korrekta akidan, den korrekta trosläran i stora delar av den muslimska världen. Han fick på grund av det flera fiender som hade felaktig troslära, som följde Ash'aris troslära eller liknande. De försökte gå till ledaren, det var domare som var domare, hade hög position i staten, gick till ledaren för landet och sa att den här Ibn Taymiyyah, han säger si och han säger så, de ljuger om honom och hittar på lögner. Det här ledde till att Ibn Taymiyyah gång på gång fick sitta i fängelse. Och fängelse på den tiden, inte svenska fängelser, sitta med tv inne på rum, utan det är hårt att sitta i fängelse på den tiden. Han blev fängslad gång på gång. Och de gick så långt att de kunde gå upp på predikastolarna. De kunde uppmana alla de som gjorde khutba på fredagar att de skulle stå och varna för Ibn Taymiyyah på khutbas. Tänk er själv hur det känns. Man sitter i fängelse, man sitter där helt ensam och man vet att det är Jumma, alla ber fredagsbönen, och det alla har khutba om är att de pratar illa om en baserat på lögner och ljuger om en. Och det här går tillbaka till vad vissa av de här personerna hade gjort, de här domarna. En av de här domarna dog sen. Och Ibn Taymiyyah kom ut ur fängelset. Och en av Ibn Taymiyyahs studenter kommer till honom och säger: jag ger dig goda besked, han har dött. Äntligen, du vet. Han som har gjort så här mycket illa mot dig, han har dött. Så han blir sur på den här killen. Han säger: hur kan du säga så här? Han är muslim, säg inte så här. Så går han direkt hem till den här personens familj och säger till hans familj att jag är som er pappa nu istället. Ni har blivit av med er pappa. Jag ska vara som er pappa istället. Och jag kommer försörja er. Och allt ni behöver kom till mig direkt. Vem skulle bete sig på det här sättet idag? Och sen också ledaren i landet, han fick problem med de här domarna. De hade problem mellan dem. Så han ville döda domarna. Men att döda stora lärda och domare, det är inte vidare lätt. Så han tänker, jag fixar en fatwa på honom i Metemia. Det här är ett perfekt tillfälle. Att om någon säger, varför har du dödat de här domarna? Så du bara säga, Ibn Taymiyyah sa det till mig. Och det är perfekt, eller hur? För att Ibn Taymiyyah har blivit dåligt behandlad av de här personerna. Så han går till Ibn Taymiyyah, ledaren, han kallar in honom. Och han säger, ge mig fatwa om de här människorna som har behandlat dig så illa. Att jag får avrätta dem. Eller åtminstone sätta dem i fängelse under en lång tid. Så Ibn Taymiyyah, hur kan du döda dem? Eller hur kan du fängsla dem? Det här är ju domarna i landet. Det här är ölemö. Vad ska vara, vilka ska döma mellan människorna om de här människorna ska sitta fast? Förlåt dem, ni måste bli vänner igen och så vidare. Så de här domarna, de blev helt förvånade. Nu har Ibn Taymiyyah chans att hämnas. Och man kan tänka sig själv om man skulle vara i den här situationen. Man får sitta i de här mörka fängelserna som fanns på den tiden. De har förnedrat en på det här sättet. Och nu har han chansen att kunna hämnas på dem. Och vad gör han? Han förlåter dem. Så en av dem sa, vi har aldrig sett någon som Ibn Taymiyyah. Vi hade chans att förnedra honom, vi gjorde det direkt. Han hade chans att förnedra oss, eller döda oss, och han förlät oss. Men det här, de enda som kan lyckas göra det här, är de som har, som ser större, i det större perspektivet. En person vill kanske hämnas för att det känns bra i hans själv. Men den som tänker längre, att Allah alltså kommer förlåta mig om jag gör den här saken. Han tänker längre och är mer långsiktig i sitt liv. Och vet att det här kommer leda till paradiset. Och vet att det här kommer leda till Allahs förlåtelse. Så man gör den här handlingen av den anledningen. Så det här är några exempel på hur profeten sallallahu alaihi wasallam hade överseende och förlåtande. Och Abu Bakr radiallahu anhu gjorde det. Och hur Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah gjorde det. Så be Allah subhanahu wa ta'ala att förlåta oss våra synder och ta emot våran tauba. Amin. Sista namnen som jag tänker ta upp, femte punkten, det är tre namn med liknande betydelse. Det är Al-Ali, Al-A'la och Al-Muta'al. Al-Ali, Al-A'la, Al-Muta'al. Och då, alla dessa namn tyder på att Allah azza wa jalla är den höge. Och att han är över sin skapelse. De här namnen upprepas många gånger i Koranen, så som Allah azza wa jalla att han säger, och huwa al-aliyyul azim, och han är den höge, den enorme. Och att Allah azza wa jalla säger, sabbih isma rabbikal a'la, prisa din herres namn, den högste. Allah azza wa jalla säger, alimul ghaibi wa shahadati al-kabirul muta'al, den som har kunskap om det fördolda och det öppna, den store, den höge. Och att Allah subhanahu wa ta'ala är den höge tyder på tre stycken saker. Ahli sunnah bekräftar att Allah azza wa jalla är den höge från tre synvinklar. Dels att Allah azza wa jalla är över hela sin skapelse med sin essens. Att Allah azza wa jalla är över sin tron, över sin skapelse. Det här kallas för uluwud dhat. Att Allah är över sin skapelse. Allah azza wa jalla säger, Ar-Rahman ala al-Arsh istawa, den barmhärtige besteg över tronen, eller besteg tronen. Det vill säga att Allah subhanahu wa ta'ala är över hela skapelsen, över sin tron. Det här kallas som sagt för uluwud dhat. Det andra är, som man bekräftar när man bekräftar dessa namn, är att det så kallas för uluw al-qadr. Uluw al-qadr, det är att Allahs och dess attribut är de högsta och mest perfekta, och att ingenting liknar Allah subhanahu wa ta'ala. Allahs och dess namn och attribut är de högsta och mest perfekta, och ingenting liknar honom. Och det tredje saken man bekräftar när man bekräftar dessa namn är att Allahs och dess har uluw al-qahr. Uluw al-qahr betyder att Allahs och dess är överväldigande över allt. Och allting är underkastat honom, är under honom. Och Allah azza wa jalla är den som styr allting med sin makt. Och alla är underkastade till honom. Det finns väldigt många bevis i Koranen och Sunnan som tyder på att Allah Azzurajal är över sin skapelse. Bland dem, bevisen är att Allah Azzurajal är eller Ali, eller Ala, eller Muta'al, att Allah Azzurajal är den höge, tyder på att Allah Azzurajal är över sin skapelse. De lärde har nämnt att det finns mellan 1-2000 bevis som tyder på att Allah är över sin skapelse. Och dessa bevis i sin tur är uppdelade i olika kategorier. Jag tänkte nämna några av de här bevisen. De är så otroligt många så man skulle kunna ha hela lektioner om det. Men bara för att nämna några exempel. Att i vissa verser så nämner Allah Azzurajal att han är över sin skapelse. Som att Allah Azzurajal säger وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِ. Han är den överväldigande som är över sina tjänare. Det vill säga att Allah Azzurajal är ovanför sina tjänare. Och i vissa verser berättar att Allah Azzurajal att saker och ting kommer upp till honom. Så att Allah Azzurajal berättar att änglarna stiger upp, flyger upp till Allah subhanahu wa ta'ala. Ta'arujul mala'ikatu war-ruhu ilayh. Att änglarna och ruh, alltså Jibril, kommer upp till honom. Det vill säga att Allah Azzurajal är över dem och de kommer uppåt. Allah Azzurajal har också berättat att han lyfter upp vissa av sina skapelser till honom. Som Isa alayhi salam. Isa var nere på jorden. Så säger Allah Azzurajal, berrafa'ahu Allahu ilayh. Nej, istället så lyfter Allah upp honom till sig. Det vill säga, lyfter upp honom i himlen. Närmare sig själv. Allah Azzurajal har också sagt att han är över himlarna i versen A'amintu man fis samaa ay yakhsifa bikum al-ard. Är ni säkra att den som är över himlarna inte ska få jorden att skaka under era fötter? Bland de sakerna som tyder på att Allah Azzurajal är över sin skapelse är att profeten sallallahu alaihi wasallam och alla troende, vad är det de gör när de gör dua? De lyfter upp sina händer mot Allah. De lyfter upp sina händer och vänder sin blick och eller sina händer till Allah subhanahu wa ta'ala. Och det har kommit över 100 hadither att profeten sallallahu alaihi wasallam lyfte upp sina händer. Det finns en lite rolig historia gällande att lyfta upp sina händer om Sheikh Hamad al-Ansari, en av de stora ulema som levde i vår tid. Han satt i profeten sallallahu alaihi wasallams moské. Och han lyfter upp händerna och han sitter och gör dua så här. Så kommer en person till honom och sa, det här är bidda. Det här är innovation att lyfta upp händerna när man gör dua. Så sa han, nej, det är det inte alls. Och kom tillbaka imorgon så ska jag komma med några bevis. Så han gick hem och han letade upp 100 hadither om det. Så han kom tillbaka med skrivhäfte med 100 hadither som tyder på profet. Så han lyfte upp sina händer när han gjorde dua. Men personen kom inte. Men i alla fall, han hämtade 100 hadither som bevis på det. Och det tyder på, mashallah, vilken kunskap han hade, så kunde leta upp 100 hadither på en dag sådär snabbt som hade om det här att göra. I alla fall, bland de saker som tyder på att Allah subhanahu wa ta'ala är över sin skapelse är hadithen om al-Isra wal-Mi'raj. Att profeten sallallahu alaihi wasallam var på jorden och lyfts upp till den första himlen och träffar profeten andra, tredje, fjärde, femte, sjätte, sjunde himlen. Över den sjunde himlen, så vad? Där är Allah subhanahu wa ta'ala och talade till honom. Det tyder på att Allah Azzurajal är över sin skapelse. Och bland de sakerna som tyder på att Allah Azzurajal är över sin skapelse är att när profeten sallallahu alaihi wasallam var på Hajjat al-Wada, avslutningshajj, så gör han khutba och så säger han, har jag förmedlat budskapet? Så säger alla ja. Så lyfter han upp händerna och säger Allahumma fashhad. Alltså, och Allah, han lyfter upp sitt finger mot himlen och säger bevittna vad dessa människor säger. Och bland de saker som tyder på är att alla de lärda från sahabas och deras studenter och deras studenter i sin tur och de fyra imamerna och alla de lärda från de tidigare muslimerna var alla överens om att Allah subhanahu wa ta'ala är över sin skapelse. Och det här är också någonting man känner i sitt eget hjärta när man gör dua, att ens hjärta, man känner att Allah subhanahu wa ta'ala är över en. Och inte så som vissa människor säger, vissa muslimer säger, att Allah är överallt. Att Allah är runt omkring oss och i oss och så vidare. Det här är någonting som är helt felaktig tro. Så som sagt, Allah subhanahu wa ta'ala är över sin skapelse. Och hans attribut och namn är de högsta av alla namn. Och Allah subhanahu wa ta'ala är överväldigad över sin skapelse. Och allting är underkastat till honom. Och det var det jag hade att säga om de här namnen idag. Och sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.